Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. 13 december, det är vecka 50. Och dagen till ära med tanke på att det är Lucia. Mm. Så har vi tagit hit en italienare.
Ja, just det. Ja. Bra timing på det.
Eller hur? Mm. Det är viktigt att saker och ting hänger ihop. Mm. För annars hade folk tänkt så här, vad gör en italienare i ett svenskt morgonprogram?
Ja, mm. Eller?
Ja, men nu är det Lucia. Ja. Och då funkar det.
Ja. Ja. Så det är... Men jag har också sett att han är en gosse och en stjärna. Vad säger du då?
Det också. Så han är ju som ett kinderägg. Mm. Det är ju väldigt mycket. Det är liksom bara lager på lager. En fotbollsspelare är han också. Ja. Pojkvän. Son. Bror kanske.
Vet, ja, bror är
han. Ja, det också. Vet vi.
Ja. Det tog jag 30 sekunder att få fram det.
Ja, exakt. Ja. Det är ju Jonathan Levi. Välkommen hit.
Tack snälla. Kul att vara här.
Ja, och det är fantastiskt kul att ha det här. Är Lucia stort i ditt liv?
Absolut inte.
Du har inte gått till Lucia-tåg och...
Jag har ju varit alla de stjärngossarna som man var lite stumma där med sin son. Inte alls. Jag tänker inte spå att det är Lucia, ska jag vara ärligt att säga. Men är det inte någonting vi har snott från Afrika som vi snackade om innan? Det har vi fått ha. Den har vi fixat själva.
Det är maten jag tagit från oss i Abyssinien. Pizza, ragu, kaffe och så vidare. Men... Okej, innan vi tar oss vidare, det är några grejer som jag är nyfiken på vad gäller dig, Jonathan. Men först ska jag bara informera att vi kommer efter årsskiftet byta kanal på YouTube. Så sök upp fotbollsmorgon där, så kommer ni kunna prenumerera och följa med oss där. Vi har också en insamling hos Amnesty ute och den ligger där och väntar på er att ni ska göra någonting åt den helt enkelt. Men QR-koden dyker upp här. Och igår så satte Kristoffer Östhed Sendell ribban ordentligt. Mm. Vet vad han gjorde?
Nej.
Tryckte in 1000 kronor.
Oj, snyggt.
Tack för det. Ja. Det är liksom grymt. Och sen så är Musikhjälpen igång. Och under dagen så kommer Fotbollsmorgon och Dobb. Vi kommer ha någon egen kanal.
Bössa.
Bössa eller något sånt där. Så det är kul ju.
Ja, verkligen.
Så där kan man lägga ner pengar också. Mm.
Var är det i år? Musiken.
Vilken stad?
Göteborg.
Göteborg.
Mm. Är det?
Japp. Vilka sitter i buren? Oskar säger. Mm. Igen va? Ja, det kan nog stämma. Och sen han Claes Eriksson som inte är den Claes Eriksson.
Nej, men Claes Eriksson, den unga, roliga.
Just det.
Ja. Och inte sen ringa, så är det men. Tina Merafsson.
De är det, precis. Mm. Vem är Claes Eriksson den roliga? Är det han
Claes och Bill
ja. Han som var just över Atlanten. Ja. Han var med där, Henke Larsson. Det är så jäkla fin relation.
Jag vet.
Just ja,
det minns man. Jag såg inget annat, men det såg jag.
Nej, det var helt fantastiskt. Och Henke visade sig... Alltså, alla som har en lite så här skeptisk syn till Henrik Larsson, på tal om VM94, då, att han är en ganska butter och stel och sådär. Då ska man kolla. Han var underbar. Claes fick igång honom där och han var fantastisk.
Han gillar ju humor, Henke. Det finns ett otroligt klipp på när de spelar in en väldigt, väldigt, väldigt märklig sketch. Henke Larsson, nu ska vi se här, Orup och Felix Herngren. Där den är super weird om att...
Alltså hela setupen med människor.
Ja, men det är... Nu förstår jag, men jag tror att den handlar om att... Felix Herngren är där och intervjuar Henke och Henke tar in Orup som någon form av så här skrockkonsult. Så han har så här ål i kallingen och sånt där för att komma igång inför match. Och han har så här ramsor för.
Många mål! Åh! du känner att det är viktigt för resultatet det här alltså? Att de här grejerna är viktigt att du, för att du ska kunna spela bra?
Simma och fiska eller? Det är väl klart att det är hur viktigt som helst. Utan det hade det förmodligen inte gått så bra som du har gjort.
Menar du, du hade inte varit en bra fotbollsspelare om du inte hade gjort de här...
Övertygad om att jag inte hade varit det.
Nu är matchen klar.
Ja, så jag går ut så.
Utanför, ja. Vet du var du ska stå? Den är svinkonstig, men det visar ju att Henke kan ju bjuda på sig själv.
Han kan verkligen det, och han är noga med att påpeka det.
Du, det är snart jul, så här är det. Och vi kan ha en superdeal på gång. Mm. Alltså då menar jag inte en superdeal, utan en superdeal. Alltså den är hur bra som helst. Det är ju det här kortet som nu finns digitalt. Och det är om du vill ge ett rött kort till påsk. Eller om det är någon du kanske inte gillar så bra. Men du vill ge ett rött kort lite så här subtilt visa att du inte gillar. Det blir ett rött kort. Så är det ju här Dobb-TV. Du får liksom rubbet på Dobb-TV för 499 kronor hela året. Och då går man in på www.dobb.tv/giftcards. Och där finns det.
Fantastiskt. Ja. Så får man slutet här på 2022. Kan man kolla Quizaleta och gamla program. Dyker upp lite sportchef special här. Inte bara i England där jag var med, utan även i Italien såg jag Christian Borrell.
Ja, han kör nu.
Körde. Och sen så har vi ju hela nästa år då, där det dyker upp massa bra program.
Mm. Vansinnig nivå i Quizaleta. Vansinnig.
Ja, de är duktiga.
Här, det är som att det är på något språk.
Ja. Ja.
Vilka är de här människorna?
Nej, jag vet inte.
Det är inget att göra.
Man blir lite provocerad faktiskt. Jag skulle faktiskt säga.
Men är du duktig på...
Vi brukar faktiskt köra det med mina vänner.
Quizaleta?
Fast inte med kamera och grejer.
Nej.
Men alltså, alltså inte exakt likadant. Men massa quiz och lite sådana grejer.
Hur står du?
Jag är ofta programledare, så att säga.
Ja,
för att någon måste ju strukturera upp det.
Du och Robin, ni pratar lite i en grupp där borta.
Men är du frågeskrivare också?
Förlåt?
Är du frågeskrivare och sånt där också?
Ja, exakt.
Ska vi grotta ner oss lite grann då i Jonathan? IFK Norrköping är du i nu. Jag tror första gången jag hörde runt dig, det var när du fortfarande snurrade runt nere i Smålandsfotbollen.
Var det så?
Ja.
Så tidigt?
Jajamensan. Det var eventuellt en övergång på G till Öster. Mm. Eller om det var från... Nej, till Öster var det. Men då gick det någon annanstans.
Nej,
du var i Öster. Gick någon... Mattias Koncha var det, fast sportchef där. Där nere.
Jag är ju hans gubbe, menar han på.
Exakt.
Ja, jag fixar in honom.
Ja, exakt, det ser han hela tiden. Och du var förstås, men sen har du varit på en intressant resa. Du nämnde Norge och så vidare. Kan du berätta lite grann hur du ser var du är i karriären just nu?
Vad ska man säga? Man har ju alltid varit väldigt optimistisk. När det gick ju ganska trögt för mig som ungdom. Det är inga distriktlag, inga landslag eller någonting. Liksom. Spelade division 2, division 1 och allt det där. Så var bänkad i division, vad blev det? Division 1 när jag var 19. Och så blev det division 2 och lite sånt. Sen så gick det ganska snabbt.
Vad fick det att orka då?
Det är som Jakob Bergström också. Ja. Också gick ner lite.
Cool. Ja, jättekul förresten för hans, för hans skull.
Ja. Men vad fick det att orka då?
Så på något sätt så var man bara att fotboll är jättekul och det här var jag vill göra liksom. Och jag trodde väldigt, väldigt mycket på det, alltså man förstod väl att man hade någonting, men när du som 19-åring liksom fick vara utlånad till division 2 så liksom är det nog många som känner att hur fan kan man tro på det, och nu i efterhand tänker jag bara vad höll jag på med liksom. Men det var ju värt det i alla fall liksom. Jag är glad att jag trodde på det liksom. Sen så blev det att det gick bra i division 2 och så blev det division 1 med Landskrona Boys och sen så Öster och sen så. Så gick det snabbt.
Men jag kommer ihåg när det var Öster då. Då började det ju ryktas om större klubbar i Sverige. Hammarby pratades det en del om då, kommer jag ihåg. Men så blev det, du valde ändå att sticka till Norge.
Ja, och det var sista, vad ska jag säga?
Cashen.
Oljepengarna. Det är faktiskt inte så. Nej.
Dunkar in på kontot.
Nej, men Rosenborg är väl alltid hett liksom.
Ja,
även också, sportsligt.
Ja, men
alltså, vi skulle kvala ut i Champions League en vecka senare. Liksom. Ja. Så att det är väl klart att det också lockade en hel del. Liksom. Men då var det att jag... Då var han agenten. Vi var liksom på en liten sån rundvandring. Träffade lite olika klubbar. Sen så säger han att det är en klubb till. Och jag kände bara, jag orkar inte. Ödmjukt sagt liksom. Mm, men det var liksom så, man hade semester på sommaren. Och så hade varit borta en vecka och träffat och åkt och hit och dit. Och så bara, ja men det är Rosenborg. Så frågade jag, hur intresserade är de? Liksom. Jag vet faktiskt inte. Så jag bara, vi tar det då liksom. Sen så blev det att jag tog den då liksom. Så att,
Låt oss, när vi är mitt inne och pratar om Jonathan Levi också, vi kan sätta på oss de här hörlurarna. Ah. Därför att nu undrar ju folk så här, vem är det som är på skärmen?
Verkligen.
Så. Ja. Och har du någon idé, Jonathan?
Borde jag ha det?
Kanske. Det ingen... Om du bara lyssnar nu.
Det är kval till skitenheten.
Ja, lyssna nu. Det är
kval till skitenheten.
Kommer jag inte komma med eller?
Välkommen och god morgon och välkommen till fotbollsmorgon, Jonathan Levi.
Tack så mycket och god morgon på er.
Det vet jag, han spelar till ÖIS.
Det stämmer.
Det stämmer, jag var alltid honom på Football Manager. Fy fan vad kul. Nej, vad roligt.
Ja.
När man spelar Football Manager när man var 12 år, då var jag, köpte jag alltid dig, bara så du vet.
Ja, men bra, jag hoppas jag gjorde dig stolt då. Det kanske var jag som gav dig lite sport.
Det var där, du som gjorde så jag krigade i Division 2, 100%.
Ja, men grymt. Då är jag glad att jag kunde bidra med någonting.
Nej, det här, wow, det här blev jag väldigt skockad. Fan vad kul. Alltså. Ja.
Nej, men jag fick ett sms kväll, vill du vara med och prata med Jonathan Levi, och det är klart. Ja. Alltså, ja, vi delar ju namn, så jag har ju...
Och samma försyn.
Det har varit en skugga för mig, ja, det senaste.
Ja, men fan vad kul. Jag hoppas att vi har gjort varandra stolta i alla fall.
Ja, men precis.
Men är det så att ni har haft lite extra, eller har du, om man då, den lite äldre Jonathan Levi, har du haft koll på den yngre?
Ja, definitivt. Jag har spelat lite grann själv, men... Men nu blir det ju så att varje gång du bytte, eller du pratade om att du började komma upp där från Landskrona, och varje gång du gjorde ett klubbbyte, då fick ju jag alltid säga, åh, har du bytt till Landskrona, har du bytt till Öster? Och så till och med mina föräldrar får ju meddelande så här, ja, men ska Jonathan flytta till Norge nu, vad kul. Så det har verkligen följt med. Ja, så jag är bara jättestolt över din del.
Och vad är liksom dina största idrottsliga meriter, Jonathan Levi den äldre?
Ja, nej, men spelat lite fotboll som sagt. Jag faktiskt, ja, men jag tyckte jag såg med en bild på mig för att köra förbi där, ja, när jag spelade i Boys i Varberg. Men sen jag gjorde lite faktiskt lite ungdomslandskamper där när jag var 16-17. Så lite har jag spelat i alla fall.
Ja, jag tycker du är lite väl modest med din egen fotbollskarriär. Mm. Det är väl det som är grejen.
Du är
den
enda
Jonathan
Levi som har gjort
ungdomsklubben. Ja, det är just det.
Ja, ja, men du sa det. Ja, men då gjorde jag så. Jag började starkt och så gick jag ner mig. Så fick du ta över.
Vi bytte resa i alla fall. Ja, men fan vad kul. Alltså.
Ja. Och sen så har jag faktiskt... jag har varit med en del i Maccabi. Alltså svenska judiska landslaget. Mm. Och då får jag ofta frågan. Liksom, om en Jonathan Levi, alltså i Norrköping, han måste väl ha judisk påbrå. Mm. För varje gång vi åker på olika turneringar så försöker vi, ja, men samla de bästa judiska spelarna. Och Jonathan Levi är ju liksom bland de vanligaste judiska namnen.
Exakt. Mm.
Så då kommer alltid frågan upp. Liksom, nej, men vi har pratat med honom. Han är inte en av oss.
Nej. Jag önskar nästan jag var där. Så det här var jäkligt kul.
Vi kanske kan värva in honom ändå.
Ja, vi tar ett snack efteråt här, Jonathan.
100%.
Men har det varit några opraktiska situationer i ditt liv där folk har trott att de har bokat Jonathan den yngre, eller att, ja, den typen av grejer? Ringer det folk ibland och tror att de har kommit till Jonathan den yngre, eller något sånt där?
Nej, det har nog inte riktigt hänt. Utan, ja, men någon gång har jag fått något meddelande av en tjej, tror jag, på Messenger.
Det kan du inte säga här nu.
Du får vidarebefordra.
Ja. Ja, men hon insåg sitt misstag, men det är några år sedan nu.
Fan vad roligt.
Ja. Det är faktiskt ganska kul.
Ja. Nej, men utöver det så är det väl mest ofta, men ja, jag såg att din namn eller så här har gjort det eller det, eller sagt någonting. Man kan få någon rubrik skickad till sig när du har sagt någonting.
Ja, då ber jag om ursäkt i alla fall.
Ja, det är inte rätt ofta. Ja,
nu får jag tänka på dig också, inte bara på mig själv när jag säger det. Jag märker det nu. Jäklar, alltså.
Nej, för fan vad bra. Du, Jonathan, innan vi släpper dig, vilket lag vinner VM?
Här, nu är det Frankrike. Nu är det Frankrike. Jag har ju tippat jättedåligt på jobbet. Jag hade ju Belgien, men det
ja, den är dålig. Väldigt svagt tippat. Väldigt svagt tippat nu, Belgien.
Man ska gå bort sig på de där.
Ja. Jag hade ju Tyskland att gå ganska långt. Så den är också rätt jobbig.
Fråga Robin vad han hade.
Ja, just det. Tyskland-Uruguay i final.
Det är väldigt lätt att vara tuff.
Ja, det är med dig.
Belgien var också bra.
Ja, de var ändå rankade som tvåa när de gick in i det.
Absolut.
All right, Jonathan den äldre. Vad kul det var med dig. Och jag tycker framöver, var inte så modest med din egen fotbollskarriär.
Nej,
du har
inte.
Bra mycket bättre jävla karriär än de flesta.
Tack så mycket.
Och du var jäkligt grym på Football Manager, vad var det? 08 eller någonting sånt, det ska jag säga.
Grymt. Och kul att jag följer dig och du får fortsätta göra bra grejer.
Ja, men det lovar jag. Jag ska spela för oss två nu.
Härligt. Tack för morgon bara. Hej.
Hej.
Det där var fint.
Wow, vilken överraskning. Ja. Det hade kunnat vara vad som helst, men det här var nu...
Ja. Nej, det här var så vi jobbar här i fotbollsmorgon. Ja, allt kan hända.
Wow, vad roligt. Ja. Alltså, riktigt, när man är lite, man kollar ju alltid liksom vilka heter som är. Mm. Så, jag tror han hade spelat i Örgryte då. Sa han kanske inte, men... Jag tyckte det var... Fy fan, vad kul.
Ja.
Mm, verkligen. Wow.
Den var fin.
Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alcohol Free och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet.
Ja, det finns ju en väldigt fin historik kring Carlsberg och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt med matcherna på TV.
Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alcohol Free så finns ju även ett bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige.
Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel?
Det har jag inte.
Det är faktiskt så här att vissa tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen. Alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering. Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt.
Stort tack Carlsberg Alcohol Free som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Men du, det var en ganska jobbig säsong ni råkade ut för i Norrköping. Vad var det som inte stämde från början det här året? Då hade ni Rickard Norling som tränare och det var väl ändå en del spelare in och ni hade höga förhoppningar.
Ja, kanske lite för höga förhoppningar till och med. Någonstans måste man ändå liksom kolla på Hur vi var året innan och vilka spelare som kom in och kommit ut och allt det där. Men det var ändå en andra året med Norling och hans filosofi. Som var ganska tydlig vad vi ville åt. Liksom. Och så gick vi på plumpen.
Trodde ni på det?
Ja, alltså hans system, ja. Absolut.
Så det var inte så att spelarna inte ville ha kvar honom eller att ni inte trodde det han gjorde? Eller?
Nej. Och vi ändrade lite. Vi spelade innan 3-4-3, va? Ja, och så nu så 3-5-2 i princip. Liksom. Och det gynnar ju mig, för jag kom högre upp i försvarsspelet och kunde vara med liksom, i omställningen, kom lite längre in i banan, lite sådana grejer. Men vi trodde på det. Sen så, som jag sa, man får ändå ta hänsyn till vilka spelare som kommer in och kommer ut. Och liksom, tappade ju ändå en Adegbenro som vinner skytteligan året innan. Så att, men vi trodde på det, men så åkte vi på plumpen första tre omgångarna. Och det är klart att det var inte det man ville åt. Varberg i premiären som vi borde ha vunnit, men vi torskar istället, och sen så AIK på Friends torskar 1-0, och sen så Djurgården på Tele2 efter det liksom.
Ja, straffmiss
som kunde ge lätt till 2-0 liksom. Mm. Och sen så blev det 2-1 i Röven istället. Mm. Och sen så hade vi Häcken och Kalmar efter det liksom, och man kände liksom att okej, ja, hur ska det här sluta. Sen kryss Häcken och så vinst Kalmar borta liksom, och då kände man ändå lite så. Tre raka seger efter det, och då känner man att ja, vi har någonting. Liksom. Sen så vad blev det, en förlust och en kryss innan det blev semester. Liksom. Sen så blev det bara tre matcher till med Norling, så att det kanske gick lite väl snabbt. För att så dåligt gick det inte, tycker jag.
Men, nej, och jag tycker så här med Rickard Norling, vad han då gjorde i AIK, det var ju ett experiment som kanske inte AIK var redo för.
Men det var inte bara han, om man ska vara ärlig. Det
nej, men, bakom nu behöver det. Vi inte prata om det. Men han hade ett experiment, och jag tycker att Norrköping då, när man tar in Rickard Norling, då måste man ju vara lite redo på att vill vi köra på hans nya idéer, ja, men då kanske vi måste ge det här tid. Och jag tycker nog kanske att det var lite kort underlag för att bedöma honom. Sen förstår jag också lite vad Norrköping är. Att det,
det finns alltid, det börjar bli lite tryck på Norrköping tycker jag, med tanke på de spelarförsäljningar man har gjort och den ekonomi man har, och då måste man ju få resultat ute på banan också. Och jag upplever också att supportrarna är ganska gnälliga. Alltså så här, det finns en, utifrån kanske man kan tycka att Norrköping kanske inte har det trycket som klubban här uppe i Stockholm eller nere i Malmö har, men jag upplever ändå att det finns en förväntansbild att Norrköping ska vara uppe i toppen.
Ja, det är en höjd ribba. Ja. Alltså, 2015 när man vinner guld gjorde ju, precis, väldigt mycket, och sen, ja, så blev man väl tvåa, trea liksom, och sen jag kom har vi kommit sexa, sjua och vi har kommit tolva förra året liksom, och det har man ju inte kommit på flera år liksom.
Nej, fast det är intressant, är höjd, 2014 alltså, när de ligger ner i botten.
Precis.
Och där är ju klubben rätt trygga med att inte ändra på
tränare. Men efter guldet så är man inte det.
Nej, det så att det blev liksom inte bra för klubben, nej, på så sätt, nej, men ändå bra för klubben, ja, liksom. Ja. Så att,
de borde hållit fast, tänker jag, den strukturen de hade innan, så hade de ju mer tålamod. Alltså om de trodde på någonting eller att de såg att det här, men spelarna med Janne, de tror på det de håller på med. Så, för de gick in i det året och hade tippades som topplag och är ett bottenlag. Mm. Och Janne sitter kvar. Det är, liksom, det är inte en fråga om att kicka honom. Året efter går de och vinner SM-guld. Så att det tyckte jag var coolt gjort av Norrköping. Men det tålamodet känner jag helt borta nu. Och kanske med den omgörningen som har varit med Peter Hunt och alla de som är borta och som nytt gäng in nu. Hur har den liksom, turbulensen som ändå har varit, har det påverkat spelartruppen någonting?
Inte mellan att spela, men det är klart att sen jag kom in så har vi haft 20 olika ledare som har kommit ut och in, och så 30 olika spelare, och då har jag bara varit här i 3 år, inte mer än så liksom. Så det är klart att det har varit mycket, och hela styrelsen, det var, när jag kom också så var det ju att det fanns ingen styrelse, och så var det eller Hund skulle ut eller in, det var osäkert liksom. Och så blev det ju skitstora förändringar, men vi spelare sinsemellan har liksom alltid haft det väldigt tryggt liksom. Så vi har kunnat sköta vårt egna liksom. Men sen så blev det ju såklart mycket med Norling liksom, när det blev att han skulle få lämna, och det, jag ska inte stå här och säga att allt var guld och gröna skogar med honom, att man blev jättechockad att det hände, för att det var ju inte, allting gick ju inte åt rätt håll. Norling är väldigt, en väldigt fin men speciell människa, och alla kan inte handskas med honom helt och hållet. Nej. Jag själv var liksom, vi hade en väldigt speciell relation, det var väldigt spänt många gånger, men samtidigt så var, hade vi det väldigt, väldigt bra när det väl var bra liksom. Och idag uppskattar jag honom väldigt mycket liksom.
Klassisk Norling.
Ja, men det var liksom så. Och det kändes som att man liksom, alltså minsta lilla så kunde det liksom spraka helt liksom. Men samtidigt så vill man bara ge honom en kram flera gånger också. Så att jag uppskattar vår relation i alla fall. Och hoppas att det är ömsesidigt. Men sen så kände man liksom att jag blev inte förvånad när det hände, om jag säger så. Men jag tror inte bara det handlar om resultaten.
Nej.
Om jag säger så heller.
Nej, och det är ofta det där man inte riktigt vet vad som händer liksom, innanför klubben. Det är lite samma med Milos i Malmö FF där liksom, efteråt har kommit fram att ja, det var inte bara resultaten utan det andra bitar som vi som supportrar utanför alltid, inte alltså, har riktigt koll på liksom.
Det är alltid så. Ja. Det är någonting med att det blir en friktion någonstans som gör att det är väldigt sällan det är bara är resultatmässigt.
Sen är det ju lätt att nu i efterhand sitta, man tyckte ju där och då kanske att inte beslutet var så dumt att sparka Norling, men så får ni inte riktigt träff under hösten heller med nya tränaren, och då är det lätt såklart att säga att var det så, det är ju många gånger det blir så att man, det genomförs en förändring på tränarbänken, man får inte resultaten och då undrar man varför man...
Men så är det alltid, alltså, så fort någonting nytt kommer liksom, och det inte ger resultat, då är man alltid väldigt skeptisk till om det var rätt eller inte såklart.
Men när nya dansken som kom, Glenn Riddersholm, han kom in och konstaterade att ni måste bli mer grisiga. Det var typ det mest tydliga som jag hörde att han skulle förändra hos er.
Inte riktigt min kategori, va?
Nej. Är du mer grisig nu eller?
Jag försökte vara det, men jag är inte jättestark där, det kan jag inte säga.
Hur gör man för att träna på att bli grisig?
Ja, men det är det som är frågan, jag vet inte. Det är inte så att jag inte vill vinna, det är inte så att jag inte gör allt jag kan liksom. Men jag står ju nästan hellre och växla några ord på, med motståndarna på plan på ett liksom, soft sätt än att liksom, hacka på dem och sådana grejer. Det är inte riktigt min starka genre.
Men han vill att ni ska göra det, eller?
Indirekt, ja. Liksom. Och det där, Sigurdsson var ju en jäkel på det i alla fall. Liksom. Och det triggar ju upp honom också. Liksom. Så att vissa kunder är bättre än andra i alla fall.
Är det viktigt att behöva bete sig så, alltså att vara det för att vinna? Alltså var är han, varför vill han att det ska vara så?
Det är mycket inställningsfråga och mycket allt sitter i huvudet med en arm på, liksom, att det är mentaliteten som måste få sin. Samtidigt så är det flera i truppen och klubben som har liksom varit med och vunnit ett SM-guld och liksom varit ute i Europa och spelat själva. Liksom. Så att, det finns ju ändå i spelarna. Liksom. Men det finns ju 100 olika sätt att vi blir en vinnare på. Liksom. Men han har sitt sätt och det är ju tydligt på så sätt när det kommer till inställningen och grejer. Det är bara att följa upp det där. Liksom.
Men om man kollar så här filosofi då, spelmässigt, upplever du att han är, för mig i Norrköping ena sidan gulden 2015, ett otroligt välspelat fotbollslag. Alltså ni, det var ju Janne inne på här igår, alltså ni spelade en fantastisk, du var inte med då, men Norrköping spelade en fantastisk fotboll då, och det har klubben även fortsatt med åren efteråt och på så sätt lyckats, ja men mer än offensiva fotbollen, lyckats sälja unga spelare som kommer dit och ja, skjuter iväg. Känner du att han har den filosofin att Norrköping kommer fortsätta att spela en attraktiv fotboll?
Alltså för att just det där attraktiva fotbollen har ju varit deras identitet. Ja. Eller våran, för jag vill säga det också. Jag tror man frågar man vem som helst i vilken klubb som helst så har man alltid ogillat att möta Norrköping. Jag själv har ju mött dem tidigare. Och liksom det var, även om de låg 6, 8, 10, så var det ändå liksom, ja, okej, nu blir det inte nudda bollen. Liksom. Det blir liksom att ja, det är 30% och sen så backar vi hem och så försöker vi ställa om. Liksom. Och vissa tycker det är kul, jag hatar det bland annat. Liksom. Och jag följer med när jag kom in på, när Jens var tränare liksom, och vid covid-säsongen där när vi började starkt liksom, och allt det där. Och sen så tappar vi på hösten. Och sen så kom med Norling, ja, att det var kanske inte riktigt hela vägen som det var i tidigare, men det var fortfarande liksom att vi skulle framåt. Och det är en annan filosofi nu Glenn har. Liksom. Mm. Sen såklart så ska man väl ta hänsyn till att han kommer in mitt i en säsong. Han kommer in när vi ligger nere vid kvalplats. Det handlar om att rädda kontraktet. Jag kan själv tänka mig att det inte är lätt att man bara ska sätta sin filosofi på planen när det kommer till hur man ska spela. Att nu ska vi ändra allt det här, vi ska göra så och så och så. Utan det kommer nog komma mer nu i januari liksom, när vi börjar igen och sådana grejer. Men för att alla kunde ju säga att i höstas så var det ju liksom inte en framåtlutad fotboll vi hade. Utan det var mer liksom stå rätt och fightas och jobba för varandra. Liksom, och vara ett kollektiv på det sättet liksom, med inställning och mentaliteten och det. Ja, jag vet ju vilken ringhörna jag står med. Alltså var någonstans liksom, jag står i det. Men samtidigt så... så tror jag ändå att det kommer komma mer av den, vår identitet, liksom hur vi vill spela, för det är det som saknades lite nu under hösten i alla fall.
Det låter på dig som att grisighet var inte det du efterfrågade.
Alltså det beror på liksom, jag vet att det behövs och jag vet att jag behöver bli bättre på det, men jag tror ändå man hade kunnat kombinera det med kanske hur vi skulle spela lite mer och tankesätt om, ja okej, okay, hur ska du löpa när han har bollen, eller liksom offensivt hur vi ska göra det här liksom. Jag tror den blandningen hade kunnat kanske, att det hade kunnat hända någonting, men samtidigt så som jag sa, det är inte lätt att komma in till en ny klubb liksom, när man ligger där man ligger liksom. Så att man förstår, men
samtidigt ska man ju nyttja, tycker jag, de offensiva spelarnas egenskaper. När jag ser en anfallstid, nu var ju Sigurdsson skadad mycket, men man ser Sigurdsson, Nyman och Levi, det är en offensiv som absolut ska vara i toppen av en allsvenska, och vi utifrån upplevde ju aldrig att det var någon fara med att ni skulle åka ur, och sen kan jag tänka att det spelar väl ingen roll om ni kommer 10 eller 7 egentligen, så jag tycker väl lite märkligt att man så tidigt skapar någon form av panik över att vi kan åka ur. Vi hade 2 lag där nere som var fruktansvärt dåliga, så jag kände väl att han tidigare kunde ändå implementera en offensiv idé för att få ut allt av er där framme, men jag tycker att det saknades.
Ja, så jag håller med. Det måste jag ärligt säga, liksom, med tanke på det spelarmaterialet vi ändå hade. Det tycker jag är...
Fast det var ju många som underpresterade totalt sett under hela året. Och då tänker jag att trots tränarbyten så blev det inte bättre. Lite grann så måste ju... Nu är det inte dig jag tänker i första hand på. Utan
jag hade en svag höst dock, det ska jag väl säga.
Men... Fast totalt sett över året så får du väl ett
godkänt i alla fall.
Men det finns en del som man tänker så här, de här ska ju faktiskt bära Norrköping. Mm. Och det var ju långt ifrån att de bar någonting överhuvudtaget. Och det har ju kostat 2 tränare egentligen. Mm. Rickard och sen så Glenn som har fått en dålig start på det hela. Så att någonstans tänker jag att en del spelare måste fundera över liksom, sin karriär och vad de håller på med. Hur svårt är det att börja rannsaka sig själv i såna här grejer och inte blicka utåt?
Det är ju svårt alltså, som människa. Du vill ju bara peka finger på att det är någon annans fel. Liksom. Det är ofta så. Så att, samtidigt så kollar jag till mig själv så försöker man ändå en, alltså, när slutsignalen ljuder, det är klart att du är irriterad på allihopa när du har förlorat igen. Liksom. Men sen så kollar du alltid dig själv i spegeln. Liksom, och, såna grejer. Och det är klart att vissa gör det mer än andra. Men samtidigt så kände jag ändå att det var en trygghet mellan spelarna emellan i alla fall. Och liksom att vi var, jag vill ändå säga att vi aldrig var oroliga, men samtidigt när beskedet kom att vi inte kan åka ut när det var två omgångar kvar, jäklar vilken sten som lättade. Så att samtidigt, det var ju ändå,
ni kände avtrycket?
Ja, men då kände jag liksom bara, oh ja, fan vad skönt. Men det upplevde jag efteråt. Det är klart att jag inte liksom tyckte det var nice med tre omgångar kvar, liksom att vi hade en teoretisk chans till att åka ut, men jag märkte det i efterhand, liksom, att okej, okay, det var skönt när det var klart. Alltså.
Vad tänker för egen del då? Hur länge ser du själv spela i IFK?
Jag har ett år kvar. Sen så får vi se sen. Alla vet att jag är inte från stan och allt det där. Liksom. Samtidigt så har jag ändå tagit till mig klubben som mer än någon annan. Och jag känner ändå liksom att är det någon klubb så är det denna. Så att, jag har fått en väldigt stor kärlek för klubben. Sen så behöver inte det betyda att jag kör en Ante Johansson och jag är här liksom i 10 år. Liksom. Utan, vi får se helt enkelt. Men,
är inte han lite imponerande?
Wow.
Eller hur?
Jag har inte sett honom spela så mycket nu i Halmstad. Men
nu går de upp liksom. Ja, och han signar på och kör ett år till. Helt otroligt. Liksom. Det är helt enormt.
Otroligt.
All right. Myggan har kommit in.
Ja.
Man streamar ju alla VM-matcher utan avbrott på C-more. Det är det man gör. Mm. Och i dagens match, den första, Argentina-Kroatien, är på SVT. Det är den enda. Och imorgon då Frankrike mot Marocko som går på C-more och TV4. Dina tankar inför kvällens match, Myggan?
Ja, men jag tror på Argentina.
Varför det?
Lite för jag har dem som slutvinnare i långtidsspel. Och sen så tur har en tendens att ta slut, ska jag säga.
Att Kroatien haft tur alltså.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja, men en aning ska jag säga.
Ja, okej.
Nej, men förra matchen, vad man än säger, det var alltså, med fast i hand så var det skitsnyggt av dem såklart. Men de ska inte vinna där, så är det bara.
Mygga, jag måste briljera lite framför dig. Jag spelade ju på ATG. 3 stycken skyttekungar. Jag gillar ju långtidsspelen att jobba. 3 skyttekungar. Mbappé, Giroud och Messi.
Oj.
Där är ett om tvåan och trean.
Var det de tre just nu?
Ja, de tre
har. Oj,
det är en av dem som vinner, ingen annan kan ju vinna. Nej. Om inte någon spelar in.
Järva namn du tog där också, eller?
Nej, men Giroud, det är ju järvt.
Det är ändå små järvt, men ja, Messi.
Nej,
var ju inte,
det är ingen kritik.
Messi 14 gånger degen, så det var ju liksom inte.
Det är ingen kritik. Jag jobbade ju cred här.
Men gammal säger du det? Jag hade Phil Krog. Tycker du om den?
Ja, för inte.
Hade du honom som skyttekung?
Hittade honom inte, han var inte ens med i rullor.
Nej, jag säger det. Alltså.
Hade jag funnits hade jag lagt.
Ja, snyggt det bolaget man
har. Hade han fått spela så kanske Tyskland hade gått vidare. Nej, precis. Ja. Per minut.
Nej, men Fylle Kroger hade varit snygg om du hade kört honom från början.
Har du noterat antalet mål? Jag tror att Mbappé har gjort 9 VM-mål.
Just det.
Han är 23 år.
23 år gammal.
24. Ja, han fyller 24 nu. Vilket gör att han kommer bli den som har gjort flest mål i världssektoren ju. Om man fortsätter så här.
Förmodligen. Ja.
2006. Han har väl minst 2 VM kvar. 2006 gjorde Ronaldo 4 mål i VM. Annars har han inte gjort mer än 1 mål i något VM. Det är för dåligt.
Ja. Bra stat.
Och har väl fortfarande inte gjort mål i ett slutspel, va?
Till och med det.
Jag är 23.
Ja, han är 23, ja.
Man fyller 24.
Ja,
20 december.
Man brukar göra det när man är 23.
Ja, 20 december. Vad sa du?
Man brukar göra det när man är 23.
Ja, det är supervanligt.
Att du fick gratta mig.
Ja. Nästa måndag, grattis.
Kristallen kommer bara tillbaka, nu märkte ni det?
Ja, kanske.
Åh, jag sitter i Kristallen.
Men han har ju... Då fyller han ju år här.
Förlåt, efter. Inte nästa onsdag.
Med VM-guld då, kanske. Ja.
Nu blir det 25 efter.
Men framförallt om man...
Så funkar det i Frankrike.
Många spelare har vi som har vunnit två VM-guld vid 24 års ålder, 23 års ålder.
Ja, 23 års
ålder. Om han vinner VM. Oj. Det kan ju inte vara jättemånga.
Är det Pelé?
Pelé va, kanske är det ju.
Han var ju, ja, han är yngre. Han stod ju 17-58 ja, och sen så vann han ju 62 också.
Det, ja,
så är han 21.
Faller han på det?
Nej, vad synd.
Men däremot så är ju back to back är ju bara Brasilien som har gjort innan. Ja. 62 eller 58-62.
Det är
enda gången. Mm. Så det där kan bli unikt om Frankrike gör det nu då.
Troligt, för att jag min VM-karriär tog ju fart 94 såklart, men 98 är ju det bästa mästerskapet som jag ser om jag bortser från 94 och känslorna där. Men då ja, men det är liksom starten. Frankrike har inte guld sen dess, eller innan dess. EM har de väl.
Ja, EM har de.
Men inte VM.
Nej.
Och sen dess,
det är
ju mest, ja, Spanien hade ju några guldår där också. Men tar de VM här nu så är ju Frankrike.
Men också underbesterande lag innan. Så att det är samma där.
Ja.
Spanien var inte heller...
Nej,
och Spanien, och Spanien, och Spanien är tillbaka dit Spanien var innan. Innan det framgångsrikt. Alla pratade upp om det är bra lag. Men sen så... Ja, ut i kvart eller ut och
åt delen.
Exakt.
Det får vi ha med Spanien.
Vad säger du?
Ja,
och det vill jag också. Jag vill inte att de ska vinna.
Nej,
men Frankrike är okej. Okay. Men och det, för mig är det inte VM-koppling, utan det är ju EM 84 som de vinner.
Exakt.
Som blir liksom min ögonöppnare för Frankrike. Och sen dess har man liksom följt dem. De var jättebra VM 86 också. Och sen så var det lite, hade de lite jobbigt då.
Men det var ju EM 84 verkligen med, för mig alltså, för
att
satte ni och då var jag perfekt ålder också.
Tiggarna.
Exakt.
Gires.
Eleganta.
Ja, eller, ja, det var fint, ja. Fint lag. Nej, men det är rätt roligt. Och då tänkte då de som är äldre än vad vi är. För de är ju Frankrike ett ständigt loserlag, ja, som inte ens var i närheten, medan vi har en helt annan bild utav det. Men det är väl också kanske den klättringen Frankrike har gjort totalt sett som fotbollsnation. Alltså mer verkligen. Utbildningsmässigt och liksom, att de har klivit förbi ja, men England och ja, Spanien får man nästan säga.
Vad heter deras
Fontaine? De har ju en sån
träning. Man ska kunna alla träningscenter. Tack.
Claire Fontaine heter deras.
Det stämmer väl.
Jag tror för det.
Ja, kanske.
Det kanske är
någonting annat där. Men strunt samma. Ja. Det är ju ändå coolt. England har ju också nu sin egen sån tränings...
Carrick.
Ja, något sånt där. Sånt. Och Sverige vill ju bygga en. Men det går ingen bra.
Var ska den vara? Vi stoppar vid sin plats.
Jo, Barkarby.
Aha.
Pratas de om.
Va?
Det är dyrt. Det är mark.
Nej, utan de skulle...
Det ska bli någon form av träningscenter, eller?
Det var snack om att göra det och att de skulle göra det tillsammans med AIK då, för att de behöver flytta liksom, AIK behöver en ny träningsanläggning och förbundet. Men det verkar liksom inte gå framåt. Det verkar vara en blind leder en blind i det här projektet. Men sen tänker jag väl att Karl-Erik kanske...
En leder en döva.
Ja, men i det här planet...
Båda
blinda. Ja, precis. De vet inte vad som ska gå. Någon av dem. Så att det är lite tragiskt. Men det har de ju pratat om ganska mycket.
Okay.
Och att det är ett problem de har. Att de inte har den här
verksamheten. Kör Arlanda någonting?
Ja. Långt. Vi har ju självkörande bussar.
Har du det?
Jag har sett den. Väldigt imponerande. Ja.
Blir man inte lite rädd över att det kommer en buss utan någon som kör?
Det är mer rädd om det kommer en chaufför. De är ju sämre än att köra bilen med en dator.
Det
var ganska schysst hastighet också. Det var inte så att den
flyger inte fram.
Tråkigt.
All right. Om man vill spela på ATG så måste du vara 18 år eller över. Och om du har problem så finns stödlinjen.se. Och det här är spelen som myggarna har hittat idag. Räcker ju precis... Ska vi säga.
Ja.
Att jag kanske måste lägga till några ören.
Det får man säga.
Ja, det är på 10 nu. All right, vad bra. För då har jag råd med lunchen.
Precis så.
Ja, för nu blev det att jag...
Jag hade en idé att lägga in hörnor också. Men tyckte att en trippel räcker. Sen började det bli Hallmark. Jag satt ju en fyling i helgen här. Så att jag kände att nu måste vi gå ner lite grann. McAllister fortsätter med. Han skjuter mycket. Och han träffar mål idag, tror jag. Han kommer starta. Jag tror att Argentina är 2 mål. Och sen så korten tar jag bara på att jag tror att Kroatien ligger under med 3-0 i 82.
Men korten är bra nu eftersom korten har ju raderats.
Precis så.
Jag är otroligt glad för det. Mm. För det är många som står på en varning och jag pallar inte se att det blir en ballack där man får ett gult.
Nej, det är jättebra gjort.
Så det är borta, vilket ju öppnar upp för att de kan sparka ner varandra.
Nej, jag tycker det är jättebra spaning. Ja. Spaning tillbaka tyvärr i att oddsättarna
är med på det.
Så vi pratar tyvärr inte så jättehöga odds på det. Men med det sagt så ja. Efter helgens 16 gula i Holland-matchen så förstår jag också att det inte kan vara sökt. Mm. Så att, men kör på det och så tycker jag att man får ha lite lunch imorgon, hoppas vi.
Då är vi tillbaka så. I fotbollsmorgon och byter ut Jonathan Levi mot Mona Sahlin. Välkommen hit, Mona.
God morgon, tackar.
Hur är läget med dig?
Det är bra, kallt, blåsigt.
Ja, gillar
du EM är snart slut.
Ja, tråkigt, eller
ja.
Har du sett mycket?
Ja, jag tror jag missar en eller två matcher bara.
Oj.
Jag har verkligen gått all in.
Ja, vad kul.
Visst är det så att det funkar med VM på vintern? Det var lite bättre än vad man trodde,
ja,
eller?
Ja, men lite konstigt. Man sitter och väntar på semifinalen nu och ser på Lucia-tågen. Det är lite så här konstigt.
Mm. Ja. Men ändå rätt så här, på sommaren tänker jag att man kan få lite dåligt samvete om så här, ska du med ut och göra det här? Nej, jag ska sitta inne och titta på fotboll. Ja. Nu är det mer okej, så här. Ska du ut i svinkalla kylan? Nej, jag sitter kvar i värmen.
Det värsta med det här VM är ju inte att det är på vintern, utan
nej,
det är att det är då.
Så. Ja.
Eller hur?
Jo, men den är ju, something's comes without saying. Det är ju det stora problemet.
Att nu är det mer så, ska du med och kolla på ditt barns Lucia-tåg? Nej, jag ska kolla upp presskonferensen inför semifinalen.
Ja, eller hur? Och då slipper man ju, så har man ju en väldigt anledning att slippa gå på de här jävla Lucia-tågen. Det är ju samma tåg varje år. Liksom.
Jag ska
det är samma
dit till mina barn och de kör ju efter pandemin kör de utomhus.
Jag vet.
Alltså, det kommer bli
minus 10 grader.
Ja, det blir ingen höjdare. Men nu har man ju inte fått se, mina barn är ju 5 och 2,5. Så jag har ju inte fått vara med på ett enda Lucia-tåg. Så man vill ju se det, man vill ju faktiskt uppleva det. Men att ska vara utomhus gör det väl lite.
Nej, det är svåra tider.
Mm.
Alltså, socialdemokrat och aktiv i politiken i 40 år. Första kvinnliga partiledaren mellan 07 och 11 och vice statsminister 94-95, idrottsminister 00-03
okay.
Och AIK-supporter framför allt.
Ja, okay.
Där har du ju kopplingen till fotbollen den tydliga.
Mm.
Hur mycket följer du fotboll när det inte är VM?
Ja, mycket. Jag brukar säga att politik, musik, fotboll och politik, det är mina tre favoritämnen, lite i den ordningen. Så ända sedan jag spelade fotboll själv när jag var tonåring så har liksom fotbollen, ungarna spelar fotboll och basket. Så idrott, det är en del av mitt liv, alltid varit.
Vad är det som fascinerar med fotbollen?
Ja, alltså det är någonting, man sätter liksom, det är 22 människor på planen, en boll. Och ändå går det aldrig att göra samma sak.
Nej.
Det händer alltid något annat. Och jag älskar min fotboll när jag är på en grusplan. När det liksom är 5 små tjejer eller killar. Båda mina barnbarn här spelar fotboll. Och det är så roligt.
Mm.
Så jag sörjer när de slutar. Så att det är något speciellt med fotbollen. Stämningen, dofterna, ljuden.
Går du på till nationalarenan? Jag har ju sett dig några gånger på back in the day på Råsunda. Men går du än idag på matcherna?
Ibland, men jag tycker lite försvann när Råsunda försvann, när man får vara så konservativ.
Mm. Det får man verkligen vara.
Det var ju en riktig fotbollsarena,
ja,
kände man ju också.
Ja, det var ju det. Nu liksom, det är svårt att komma dit, det är alltid stökigt och jag vet inte.
Det är vad det är där borta.
Det är vad det är.
Ja. Men du, musik, politik och sen så är det fotboll. Och vi har ju alltid hävdat här att man kan liksom inte ta bort fotbollen från samhället. Utan det är liksom så som samhället ser ut på en fotbollsläktare. Mm. Och så vidare. När du var aktiv politiker, var det en viktig insikt på något sätt för dig att liksom förstå fotbollens roll i samhället?
Ja, snarare har jag försökt förmedla den insikten till fler. För fortfarande är det ganska många i beslutsfattande roller som bara ser fotbollen, alltså bollen.
Mm.
Och inte ser vad läktarna betyder, vad fansen betyder, vad småtjejer, småkillar, vars drömmar är kopplade till fotbollen. Så fotbollen är ju större än idrotten och det tycker jag inte riktigt alla ser.
Och
jag tar ett exempel bara, för länge, länge sedan så var jag på Mabi i Rosa, eller förlåt, ute i... heter det, Rosengård.
Mm.
Och då var jag minister så det var ju mycket journalister med. Och då var det en liten tjej som spelade. Och hon var så himla duktig. Vet du, hon dribblade och Så en av journalisterna stack ner en mick till henne och sa, ja, vad duktig du är, vill du bli som Zlatan? Och då tittade den där tjejen upp, tog bort håret från ansiktet och sa, Zlatan, han är ju kille, jag vill bli som Marta. Mm. Så, och den där liksom har jag sparat lite för att drömmar och fotboll hör ihop tycker jag.
Mm. Mm. Du gör ju det. För vi har pratat väldigt mycket här och haft dels ställt lite frågor till och förbundet och så här, men det är ju exakt där sitter jag. Det är ju tillgången till planer. Alltså att när man utvecklar städer så glömmer man lätt bort idrotten. Varför är det så, tror du?
Jag drev det där för dåligt själv, känner jag, för att plan- och bygglagen borde ju kunna innehålla att man ska ha uppehållsplatser, utomhusplatser för lek och rörelse, och det är ju fotbollsplanen liksom den viktiga. Men många i politiken finns ju inte i storstäderna utan ute i landet, och där finns ju ofta planen, till och med gräsplan. Mm. Jag tror min son, han spelade en match under alla år på gräsplan, annars var det grus. Så vi har varit för dåliga med att beskriva liksom hur villkoren är i storstäderna för de allt fler små killar och tjejer som... Nu är det mycket tjejer med. Ja. Så att det har ju liksom blivit dubbelt så mycket utövare för fotbollen. Så plan- och bygglagen låter supertråkigt, men det är liksom nyckeln, tror jag. Man måste kräva inte bara elplatser för att ladda bilen, vilket borde ingå också.
Det verkar vara en stor grej nu i alla fall. Och ett gärna ett kärnkraftverk på det.
Men det är det då, att för att man ska få bygga ett bostadsområde så borde det också få finnas en fotbollsplan kopplat till. Eller är det
ja, inte just fotbollsplan, men att det måste finnas plats för utomhusidrott och lek. Mm. Så man skulle ha någon liksom mall för, om man bygger för 2000 lägenheter så ska det finnas x många platser utomhus för att leka och spela fotboll, basketplan, vad det nu kan vara.
Det sjuka är, och det här är ett land som på alla sätt och vis bara är all bad just nu, och det är ju Ryssland, men under 2018 var jag där och jobbade, och när man liksom åkte runt omkring i det gigantiska landet, så var det inflygning, så såg man att alla bostadsområden, så var det fotbollsplan, var basket och var lekplatser alltihopa. Till slut så frågade jag och Marcus Johannesson några ryssar om det där, och då sa de just att om du ska bygga ett område så måste du ha de här delarna med, alltså den här sista du beskriver nu, så att även där de är liksom satsat.
Ni får inte rösta, men ni får spela fotboll.
Exakt. Typ. Ja. Och om ni inte ska kriga så får ni spela lite fotboll här uppe. Men det är ändå intressant att de i sin galenskap lyckades förstå hur viktigt det är.
Ja.
För jag kan bara tänka mig här, och nu blir det väldigt storstadscentrerat, men Stockholm, Göteborg, nu vet jag inte exakt hur det är Malmö just, men om man kollar alla områden som byggs, Hagastaden eller vad heter det där på Söder, Hammarby, Sjöstad och så vidare. Där är det ju jättemånga som flyttar in, men det är ju varken skolor eller simhallar eller idrottshallar, eller det är ingenting sånt där. Och när, jag har sagt det här tidigare också, när min dotter spelar fotboll på måndagar så är det 68 barn på fotbollsplanen.
Mm.
Så det är ju helt ohållbart.
Men för jag tjatar så mycket om det där liksom plats utomhus för lek. Det är ju att fotboll får inte bara vara i fotbollsklubbarnas regi.
Spontan
idrott. Det ska vara liksom 7-9. Utan det måste finnas plats man bara kan gå ner.
Mm.
Några ställen jag var med invigd, det kallar de för multiplaner. Har ni sett det? Det är liksom en liten plats åt basket, det är fotboll, det är boll, vad det nu kan vara. Och så är det lyset på i stort sett dygnet runt.
Men, och där måste ju finnas en acceptans. Vi hade ju någon som nämnde varför Kroatiens framgång inom fotbollen, och han nämnde ju spontanfotbollen, de spelar nästan under nätterna liksom, och folk står i sina fönster och kollar på och tycker att det är härligt. Jag kan uppleva i Sverige att det har ju varit många rubriker kring det, att det finns en irritation kring att det låter för mycket och att det lyserna står på och så också, så det måste också komma från de som inte utövar själva sporten. Nej, att det är okej att barn skrattar och har kul ute på en fotbollsplan.
Men det är därför jag tjatar om det här med storstaden, för det är samma sak med musikplatser i Stockholm. Det är ungefär som man flyttar till Stockholm, det ska vara tyst och lugnt och gärna en badstrand. Man missförstår på något vis vad storstaden är. Jag bor på Kvarnholmen i Nacka. Det är också en liten plats, det är väldigt packat med bostäder. Och så finns det några fotbollsplaner. Och det är sånt bråk med de som bor i närheten. Några är så elaka, de står och kastar ägg på barnen när de spelar, står och skriker.
Då får man flytta ut i skogen, det är ju både billigare och tystare.
Men exakt, så är det verkligen. Så, ju mer sådana platser, ju mer får ju folk vänja sig också vid att det finns barn i storstäderna ja. också.
Men det jag inte riktigt kan förstå, det är ju så här att det kan inte vara, men om man kollar i ditt parti så finns ju Ygeman som är fotbollsintresserad och han har haft viktiga positioner. Nu sitter Jakob Forssmed som idrottsminister och han säger att han är sportintresserad. Samtidigt som det sitter folk som jobbar med integration, och vi har ju nu att alla problem vi har i Sverige är ju på grund av integrationen. Där det kanske största integrationsprojektet vi har är fotbollen. Och då undrar man ju, vad är det att de inte kopplar ihop där? Varför får inte sporten och idrotten mer resurser sett till vad de ger tillbaka till samhället?
Men nu pratar vi som om ingenting har hänt de senaste åren. Alltså positiva saker också.
Ja,
det
såklart.
Har det verkligen gjort.
Ja.
Men problemet i politiken...
Men problemet är jättestort i och med ja. Att det är som det...
Ja. Ja, men jag håller med. Bara säga att det finns alltid...
Ja, såklart.
Nej, men en sak som är problemet är att ofta är liksom idrottsministern. Men det vi pratar om nu är ju kanske att finansministern behöver titta över skatten. Frågan när det gäller idrotten, kommunpolitiken behöver titta på planerna och tillgängligheten. Så det måste bli en del för alla sidor av politiken. Det är därför liksom partiledarna spelar en större roll kanske än idrottsministrarna.
Varför har vi inte en idrottsminister som bara är idrottsminister och kanske ser över idrott och hälsa, alltså folkhälsan?
Mm. Ja, den kombinationen hade ju varit bra. Jag var integrations- och idrottsminister.
Och det
var också
en
väldigt
jag.
Bra kombo. Liksom. Exakt. Så att, återigen på partiledarna. Nu är det Ulf Kristersson. Jag vet inte riktigt vad Forssmed, vad är han?
Han är idrottsminister.
Ja, men förutom det, vad är han mer?
Är det inte hälsa?
Är det social?
Nej, socialminister är det, precis. Så att det är väl någonting där.
Men det är ju återkommande. Den kommer ju ofta kring efter när ny regering är satt. Varför är det inte en, kanske bara en idrottsminister? Vad är fördelarna och nackdelarna och varför är det inte det? Är det en för liten fråga?
Nej, men det var väl just det jag sa innan. Idrott är liksom en del i så mycket. Egentligen borde det kanske vara finansministern som var idrottsminister. Det är liksom bara idrottsfrågor är ganska små. Men däremot kommunfrågor, skattefrågor, sociala frågor, integration. Så det gäller att det är en stark person som liksom kan plocka med alla de där delarna i ett uppdrag. Så jag tycker nog det är värt en egen ministerpost.
Ja,
om man får den rollen från statsministern att nu ska du göra det här, den här breda greppen.
De ska ju satsa på de högsta ligorna nu, har de ju sagt, den här som dyker upp nu, och lite oklart hur de ska göra det, men det fanns i alla fall
ska vi infiltrera Champions League.
Nej, exakt. Liksom. Precis, det blir nog Johan Persson på mittfältet. Du, jag tänkte, en före detta kollega till dig, dock annat parti, Fredrik Reinfeldt. Han har ju getts ut nu och vill bli ordförande för Svenska Fotbollförbundet. Du, med din bakgrund och ditt genuina intresse för fotboll, har du aldrig tänkt så här, men jag skulle kunna bidra inom fotbollen också och kliva in där?
Nej, inte på den nivån. Och jag är inte helt bekväm med heller att, jag vet inte om det är så bra. Inget emot Fredrik Reinfeldt, tvärtom. Men är det bra att så pass nära in på att ha varit en del av politiken att ta sig in i fotbollen? Jag är inte så säker på att det är det.
Vad finns det för problematik där?
Det finns alltid många intressen. Och är man politiker eller har varit politiker så har man kontaktytor på ett annat sätt än vad andra har. Jag är inte säker på att det är rätt helt enkelt. Fredrik är en bra person. Han är djurgårdare, men han är bra ändå.
Ja. Vad är värst, tycker du, att han är moderat eller djurgårdare?
Ja, med barn-tv det här. Det var väldigt roligt varje gång vi satt på Råsunda när det var derbyn mellan AIK och Djurgården.
Det var de så vinner kul inte han ofta.
Vad sa du?
De vinner inte han ofta.
Nej, men de kunde ju göra mål ibland. Exakt. Och då kunde man se Fredrik Reinfeldt och Lars Ohly stå gemensamt.
Ja.
Och så tittar de på varandra och säger, just det, var jätteroligt.
Ja, det är ju jättekul.
Han firade ju vilt också nere i Berlin.
Ja,
det är
fyra, härliga fyra.
Bilder. Ja, Merkel där
verkligen.
Faktiskt.
Det var... Vilken match
det var. Ja, det var galet.
Just också att han var ju så nedsjunken i första.
Ja, visst. När han jublar, ni vet den där bilden på Asterix när han får den superdrycken.
Ja,
han hoppar upp.
Ja,
så Reinfeldt.
Ja. Ja, det var underbart faktiskt.
För jag tänker, det är ganska, det man säger i den rollen, och det, därför jag undrar varför inte fler för detta politiker söker, så är det ju en politisk roll väldigt mycket. Liksom att få ihop en hel fotbollsrörelse, som jag tänker är att få ihop ett helt parti med distrikt, Alltså det är, i strukturen så påminner de om varandra. Och då har jag funderat på att det vore rätt skönt att få in någon som har erfarenheten utifrån att hantera många olika viljor. För problemet är ju våra klubbar. Mm. Det är ju att de är oerhört dåliga på att hantera olika åsikter. Och då att liksom, om det finns två falanger, då är det liksom en jättekonflikt. Inte bara att det är så det kan vara.
Men nu låter det på dig som om politiken är jätteduktig på att hantera olika viljor, ja, och lyssna på alla.
Men man märker ändå ut att ni kan ju liksom komma fram till någonting. Så okej, nu enar vi oss om det här. Nu kör vi på det här sättet. Nu går vi framåt. Sen så får vi göra någon... Liksom, men det är inte alltid så i klubbar om inte 3 poäng kommer på lördagen. Det är väl enda sättet som det är lugn och ro.
Men ska man tolka det som att det finns en risk om man går för nära för politiken i den typen av uppdrag, att det blir en dålig typ av lobbyism, att det finns den typen av dåliga intressen som kan blandas in? Eller hur ska man tolka det?
Ja, om man inte ska vara naiv så tror jag nog att vi ska liksom förstå hur unika idrottsvärlden i Sverige är. Och det är den därför att den alltid har fått vara väldigt självständig och fri. Att inte staten när vi ger bidrag till exempel säger så mycket om det ska gå dit och dit och dit. Utan man får en ganska stor summa pengar, ganska vida ramar. Och sen får man själv hantera det med ansvar. Och det riskerar man ju om man liksom börjar förflytta sig lite mer både åt sponsorhållet men också kanske åt politikhållet. Mm. Jag har inte tänkt färdigt på det, men det är som det känns nu. Mm. Var försiktig med idrottsvärldens frihet.
Mm. Har du fått några frågor från idrottsvärlden? Att, är du sugen på att hoppa in här eller vill du sitta i styrelsen i den här föreningen? Eller?
Ja, det har jag fått. Men, jag var med för några år sedan när vi försökte starta Nacka FF. Och minst lilla Nacka, där fanns det både Järla och Bo och Älta och Fisksätt. Nu skulle man försöka slå ihop det till Nacka FF. Det gick så där.
Mm. Ja, precis. Brukar göra det med de här sammanslagningarna.
Ja, exakt.
Men du sa en ganska intressant sak här. Och då tänker jag om du konstaterar ut egen erfarenhet. Där när ljuset släcks på något sätt. Du var ju extremt strålkastarljus under rätt många år. Och sen så kliver ut när du kliver av. Hur var den... Det är klart att det är skönt på ett sätt att lämna offentligheten. Mm. Men fanns det någonting med... Du pratar om att sitta på plan i business class med landslaget. De människorna får uppleva. De platserna får besöka. Och framförallt möjligheten att påverka så mycket som man har. Fanns det ett vakuum där efteråt?
Alltså, nu pratar jag ändå med någon som höll på i 40 år. Ja. Och lämnade några gånger och kom tillbaka. Var med om skandaler. Gjorde fel. Gjorde bra alla. Saker. Ja. Så i slutändan var det, i början var det en väldigt sorg tycker jag. För att det blev på ett så smutsigt sätt den gången när jag fick lämna alltihop. Men nu kan jag titta tillbaka sen och tycka, vad skönt det är nu att kunna vakna på morgonen. Fundera så här, okej, vad ska jag göra idag? Du har inte den här almanackan som är proppfull. Jag kan ibland gå på stan alldeles i fred. Och ingen ropar landsförrädare eller vill ta en selfie, man kan gå själv. Jag kan åka ner till Hultsfred och ställa mig på fotbollsplanen och kolla på barnbarnen när de spelar. Så att jag njuter av livet just nu och är väldigt stolt över det jag har gjort. Mm. Men det finns ju så mycket nackdelar med den här offentliga världen. Mm. Att vara kvinna, hot och hat och rasister och nazister. Som det tar ut sin tribut också till slut på glädjen. Som jag alltid har haft över politiken och fortfarande har inte visst.
Hur gör man för att värja sig så att inte... Liksom, det är klart att allting tar på någonting. Men hur gör man liksom, så att det inte blir... Att det tar för hårt? Med den, för jag kan ju bli
det lilla... Det tar hårt. Ja. Mm. Det går... Jag kan inte värja mig måste jag säga. Det tar hårt. Någonstans så vet man ju att när... Det hände igår senast när han stod och skrek jävla landsförrädare, så kan jag ändå känna fan vad bra jag är. Mm. Att fortfarande står de där idioterna och ropar på en. Så någonstans är ju hatet också en bekräftelse. Ja, okay. Men det tar ju på när ens ungar, det är så mycket som
vad är,
som
är vad skit. Vad är det för typ? Vem skrek så? Alltså är det någon, jag bara tänker, någon äldre farbror?
Nej, det här var en ung kille. Ja. Alltså, jag har varit med om en grej som bara kan säga en del om hur obehagligt det är att se folk ibland. En snygg, trevlig kille som kom upp för tunnelbanetrappan när jag var på väg ner. Och säger, hej Mona, säger han. Ja, hej, säger jag. Du kanske inte kommer ihåg mig. Nej, jag känner nog igen det. Men vi har inte glömt dig, säger han. Och drar ner tröjan och visar. Då har han hakkorset tatuerat. Mm. Så för mig är det lite det där. Den som ropar landsförrädare är ofta en sån. Mm. Andra kan ju säga jävla Salin eller Toblerone eller någonting. Mm. Men det där hatet som fortfarande finns, det, de finns där.
Ja. Vi pratade lite med Janne om det där igår, om kritik som man kan få när man bär ett offentligt uppdrag. Och att jag tror att problemet är ju att rätt många av dem som, om vi bortser från extremerna som du precis beskrev, men ändå folk som lite så slentrianmässigt går ut och skriver om andra människor, säger saker eller kritiserar dem när det blir liksom, när de går på person väldigt mycket. Hur man hanterar en sån sak. Och då börjar jag också tänka så här att vi som sitter och skriver eller pratar om, det blir nästan inte en människa Mona Sahlin, utan det blir en företeelse Mona Sahlin. Det blir Jan Andersson är inte en människa.
Zlatan
är inte en människa. Mm. Utan det blir liksom att man förväntar sig att man kan kasta vilket skit som helst på dem. Mm. För att du är ju offentlig. Mm. Alltså det är en jättemärklig tankevurpa där på något sätt. Att man glömmer bort att det är människor.
Även... Jag tänker ofta på de idrottare eller politiker som jag verkligen gillar, är ofta de som också är ganska kantiga, såriga, har varit med om saker och som man är så himla glad över att de har stannat kvar. Mm. För ibland är det ju så att de där som är helt känslokalla som blir kvar oavsett, är det de vi vill ha?
Nej.
Så att det där är ett problem tycker jag mellan idrottspubliken eller väljarna och fotbollsspelarna och politikerna.
Men är det så att det är väljarna och tänker jag, eller fotbollspubliken någonstans, har vi har en tredje part här, alltså mediedelen och deras roll i det hela också, kanske också bör liksom se hur man pratar om Mona Sahlin.
Okay, eller hur många timmar har jag på mig för att svara på den frågan?
Nej, men den är ju ganska viktig. Ja,
och det är verkligen en treenighet som du säger. Allt påverkar varandra. Det är ju verkligen så.
Mm. Härligt. Vad kul att du kunde komma förbi.
Mm. Tack så mycket.
Och så hoppas vi på att AIK vinner SM-guld 2023. Nästa år, då jävlar, som vi brukar säga.
För tiden.
Ja, eller hur?
Eller hur?
Ja, och så har vi torskat det till sommaren så att det är inga konstigheter.
Jag hoppas att AIK damer kan ta sig,
upp igen. Den kan bli svår. Mm. Även fast man hoppas.
Absolut.
Tusen tack för att du kom förbi, Mona.
Kul att vara här.
Härligt. Tack så mycket.
All right, härligt. Stort tack för idag. I morgon så byter vi ut Jesper mot Per, Robin mot Julia. Mm-mm. Kan bli stökigt.
Raka biten.
Ja, det är raka biten. Verkligen. Och klockan 8 i morgon så kommer Amnestys generalsekreterare Anna Johansson på besök. För att liksom, vi ska grotta ner oss lite grann.
Skicka en slant nu så man inte behöver sitta och skämmas i soffan när man tittar på.
Jag har redan swishat in.
Jo, inte det. Jag tänkte på att titta.
Jaha, ja.
Man skäms ju.
Ja, det var bra tänkt. Ja. Kristallen borta. Ja, den rökte den. Ja, fan. In och ut den här jävla.
Ja, hela tiden.
All right, men alltså det här kommer att vara en QR-kod. Och liksom gå in där och titta, nu är den på gång.
Där
ja. Den får ni gärna liksom skanna av och så bälla lite grann så att vi inte behöver skämmas imorgon när hon kommer hit. Vi fick ändå in 1000 spänn idag. Så var det
igår.
Om någon kunde trumfa det. Kanske Robin, det går ju bra för honom.
All right.
Vad sa du? Och du är här på fredag va?
Jajamän.
Och du är här på torsdag.
Yes.
Och du är här imorgon.
Och torsdag.
Så det blir A-laget imorgon, jag och Myggan. Härligt, god morgon på er. Hej då.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
På ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.